A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ja, om man hör ett löjligt pipande ljud numera så kan man vara säker på att det är polisen sen vi har bytt sirener.
XC60.
Fy fasen, vad pinsamt det är. Ja. Det låter ju liksom, det väcker ju löje, ja, när vi kommer farande.
Hur var det här då?
Varmt välkomna kära lyssnare till avsnitt nummer 19 av podden Hur var det här då? Ytterligare en vecka har gått, strålande solsken och sommaren är ordentligt på intågande. Och inte nog med det, Nadde, något som också fyller vår vardag, din senaste vecka och ett pris du har delat ut.
Ja, min vän, äntligen var det dags för mig att dela ut livets och det historiskt första årets krattade. Ett pris som jag instiftat tillsammans med ett gäng partners för att uppmärksamma goda krafter som hjälper andra människor helt enkelt i främst integrationsfrågor. Dela ut det första på nationaldagen, otroligt fint att få göra det på självaste nationaldagen i min egen hemstad. Jättefint, jätte. Ja, det var länge sedan jag kände mig så här stolt, om jag ska vara ärlig, över det här. Det här är fint att lämna över. Så det har varit fint. Annars en ganska slätstruken vecka, som Viktor hade sagt. Jag har varit extremt allergisk bara senaste veckan. Höga halter av gräspollen.
Och till våra lyssnare som inte har lyssnat på tidigare avsnitt, kan du utveckla lite kort det här priset och vem gick det till och varför?
Ja. Ja, när jag sommarpratade 2021 så pratade jag om mina krattare. Krattare är människor som jag pratar om som skyddsfaktorer. Det är ett polisbegrepp som vi pratar om. Människor som ser till att barn och unga inte hamnar i kriminella eller extremistiska händer. Vi har ju riskfaktorer, vi har skyddsfaktorer. Och i mitt sommarprat så pratade jag om mina krattare och i min bok så pratade jag också om krattare. Och jag föreläser väldigt mycket om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete där krattare och skyddsfaktorer är en central roll i samhället. Och efter sommarpratet så märkte jag ganska snabbt att begreppet krattare blev en vedertagen grej som användes i ledartexter och ja, det blev en sak. Och så kände jag att det här hade varit fint och liksom, det finns ju massa så här galor, man delar ut massa priser till folk till höger och vänster. Jag kände att jag ville skapa det här och göra något eget. Och då tog jag kontakt med framförallt Ulricehamns Sparbank, som jag vet har en stor fond som nappade direkt. Och så tog vi fram en arbetsgrupp och så öppnade vi en nominering på en månad och så gick det till en gymnasielärare som är verksam och varit verksam i Ulricehamn i många år, som har hjälpt väldigt många människor med att alltså, ta körkort, komma in i samhället, hjälpt dem med migrationspapper eller papper från Migrationsverket. Hon har varit en riktig krattare för andra människor helt enkelt, och deras familjer och deras barn spelat en otroligt stor roll för många. Så att det var väldigt fint att lämna över till henne, och hennes tacktal ska jag behöva återkomma till i min nästa ledarkrönika, för att det hon säger egentligen är att det är så konstigt att få ett pris för att jag är medmänniska, och det säger ganska mycket om det, hur viktigt det är idag att belysa de medmänniskorna som finns. Så är det.
Grymt gjort av dig.
Underbart, ja.
Instiftat den. Fantastiskt ju.
Ja, jätteglad. Jag hoppas att jag kommer få ta det till Borås nästa år och sen året efter det förhoppningsvis ännu större, kanske ett nationellt pris. Det hade varit kul. Får se vad jag orkar med bara att dra i.
Vi får hjälpa dig och promota och trycka på de här frågorna. Ja, men otroligt roligt. Grymt jobbat återigen. Tack. Ja, Martin, förutom att ha vilat upp dig från svensexan, har du gjort något skoj?
Nej, eller det är kul. Jag har varit, fått träffa min grupp igen efter att ha varit, känns som att jag varit 2 månader bara på olika insatser. Så tillbaka till vardagen hemma på Hisingen. Det var trevligt. Och mycket grejer som har som inte har gjort någon annan, såklart, för att det åligger mig, så att få ta hand om. Och bland annat så håller vi på med den här fantastiska KUV. Detta underbara påfund. Det är ju karriär- och utvecklingsvägar inom polisen, så att utan att bli chef så kan man göra en form av karriär, och det ska delas upp i massa olika kriterier. Och det är väldigt mycket jobb för gruppchefer främst. Så det är lite sådana grejer, och lite, vi har även haft handledning som är väldigt bra. Vi har en präst där som är handledare, och så pratar vi i gruppen om olika saker. Ett sätt att liksom tömma ryggsäcken lite grann, som är en bra grej som vi har kört ganska länge. Så det är lite sådana mjuka, inga häftiga, tuffa grejer som har skett under veckan. Det är en ganska lugn vecka. Och sen fantastiskt rent privat med bad och grill och allt sånt där härligt. Och såklart, för ingen helg blir ju riktigt perfekt om man inte spelar golf.
Du menar alltså att du har badat i havet?
Ja, ja. Det är flera gånger. Jätteskönt nu.
Det är lite för kallt. Vad är det, 17 grader?
Jag tror faktiskt det var närmare 19 där bara nu. Det var inte kallt ens. Det var skönt. Det var jättebra. Du bor ju vid havet, människa. Du måste ju kunna våga bada nu för länge sedan.
Ja, men vem sa du precis att jag inte har badat?
Ja, det lät som att du tyckte att det var en stor sak att jag badat.
Nej, det kan väl vara så att jag väntar ytterligare någon månad eller två kanske. Jag är inte som dig, och framförallt inte som Viktor. Hur många har du badat, eller hur många bad är det än så länge, Viktor? Är du inne på
det är väl uppåt en 60 statistiken är på nu. Jag har haft veckan som gått tillbringat först på västkusten då, sommarstugan. Då blev det en del salta, friska bad. Och sen har jag även varit ute nu i Stockholms skärgård. Det är också trevligt och fint. Och lite mindre salt, men ja, det duger. Så jag har njutit av den svenska skärgården.
Och du som har badat land och rike runt, vart hittas de bästa badplatserna och vattendragen?
Ja, det är alltid svårt liksom. Jag gillar ju salt.
Försiktig nu.
Det salta, friska. Jag gillar ju västkusten.
Ja, stanna där.
Ja, de baden. Men även Dalarnas sjöar kan bjuda på fina upplevelser. Jobbmässigt så har jag avlagt kompetensskytte. Någon kom och sa, du vet att din behörighet går ut idag, va? Så då, och då sa jag nej. Det hade jag ingen aning om. Så fick jag gå ner med en instruktör och skjuta, annars skulle jag bli avväpnad, så att säga. Som jag inte hade uppfyllt kriterierna. Men jag fick plocka fram min inre Danny Glover Murtoy, dödligt vapen, och skjuta på med precision på skjutbanan där, och klarade provet galant, om man får säga det själv. Så nu har jag betrodd med vapen i ytterligare 15 månader.
Men är det lätt för dig att få tag i en instruktör och bara gå och skjuta, eller? Ja, för oss är det är ett gissel.
Ja, alltså. Men vi har 2, 3, 4 på station faktiskt. Så det är hyfsat lätt.
Underbart. Ja, men det är gott att någon håller fanan högt och jobbar. Själv har jag gått på semester och håller nu på med ett altanbygge som förhoppningsvis står klart här om några dagar. Så det känns gött.
Bygger du barkaka?
Är du händig?
Jag är...
Är altanen fyrkantig eller?
Ja, alltså en altan ska ju vara
Bygger fyrkantig. Du själv eller?
Men jag är väl... Nej, jag har en snickare som är här. Och jag vill ju gärna hjälpa till, och han ser gärna att jag är någon annanstans. Så han frågar ju så här, har du inget möte nu eller? Jag bara, nej, har inget möte. Han bara, hej, du ska inte göra det? Nej, det ska jag inte göra. Jag fattar liksom inte piken, utan jag kör på det. Men nej, men det är kul. Och nej, jag är inte jättehändig. Jag tycker det nog är roligare än att jag skulle ge mig något själv, eller ge mig något pris på att jag är händig, för det är jag kanske inte. Framförallt så vågar jag inte. Jag är väldigt rädd av att göra fel när man ska bygga, framförallt hus och grejer. Men så är det. Nog om det. Jag tänker att vi går över till veckans lyssnarfråga.
Dagens lyssnarfråga kommer från Peppes granne som skriver så här. Som Peppes granne kan jag notera att han nästan aldrig är hemma. Finns det någon gräns för hur mycket man kan få jobba per månad? Gnetpass inkluderat. Sen önskar han också fler drinktips, men det kan vi ta mot slutet. Peppe, hur mycket får vi jobba?
Jo, men då har vi ett mått som säger 50 timmar per månad får man jobba i övertid. Och sen så har du på året ett uttag på 150 övertidstimmar. Och är det som så att man har kommit upp i de här timmarna så får man skriva på ett papper där man skriver på för ytterligare 50 timmar i stöten. Och som det ser ut nu med allt våld och skjutningar och sprängningar så är det ju många som redan nu slår högt. Så det här kommer bli en ordentligt tuff sommar, det kommer bli ett tufft år. Och vi ser ju där, de som ligger i topp här på övertidstimmar per år, de brukar ligga kring 500-600 övertidstimmar. Jag tror att det brukar vara en liten fight där mellan göteborgare och en Stockholmskollega som vi nog känner till de flesta av oss. Så där har vi svaret på frågan, och jag bjöd faktiskt över min granne idag på en liten drinkkväll. Nu när jag läste det här så tänkte jag att ja, men det passar väl bättre än att bjuda in dem. Så vi ska få till en liten drinkkväll här om någon vecka eller så.
Mm-hmm.
Nice.
Yes, vad övertid då, boys? Hur mycket brukar ni jobba per år? Har ni någon känsla för det?
Typ 150-200 någonstans där emellan.
Alltså jag har haft förtroendearbetstid sedan 2012.
Det
jag har inte kostat mycket övertid. Ja, men jag jobbar tillräckligt med allt annat jag gör, så jag behöver inte jobba.
Nej, jag förstår.
Jag orkar inte jobba mer.
Det brukar bli mellan 100-150 kanske.
Och det, utan att överdriva det på något sätt, vill man inte jobba jättemycket övertid men ändå få lite avrapportering, och man går in och tar ett eller par pass någon gång då landar man kring 100 timmar. Och som sagt, ja, den här sommaren den kommer ju bli ordentligt tuff. Hoppas nu kollegorna orkar hålla i, för det kommer bli en tuff sommar med tanke på allting som händer och sker. Och då kommer vi tyvärr in på de här tråkigheterna som hände här nu, eller som hänt den senaste veckan.
Jag måste bara få flika in där innan du lämnar ämnet där med övertiden. Där. Det är ju faktiskt det är ju ett ganska bra sätt att dryga ut lönen där. Vi tjänar ju ändå ganska bra på övertiden där faktiskt. Så att det är ju många som vill jaga det lite grann, för det är ju ett sätt att påverka och jobba lite övertid. Man ska ju såklart vara lite försiktig som att jobbar och sliter ut sig helt, men det är ju många som jagar den, och det är lätt också att bli lite van att ha några övertidstimmar på månad, så det är nästan man tänker att det ingår i grundlönen till slut. Men det är ju ett bra sätt att påverka lite grann. Om man är villig att slita lite extra så kan man jobba lite extra. Eller tjäna lite extra.
Visst är det så. Och då sitter ju våra kära lyssnare och undrar, men hur mycket tjänar man då per ett övertidspass? Och då kan vi meddela att månadslönen genom 72, om det är som så att man går in på en fridag. Så det beror alltså på vilken lön man har i grunden där. Mm. De senaste veckorna, eller den senaste veckan, oerhört tragiska händelser. Skjutningar, sprängningar, återigen. Ytterligare minst en vad det verkar person död som inte har med den grova kriminaliteten att göra. Hur ser vi framtiden, och vad har vi för lösningar? Jag vet Polisförbundet kom ut här nu att man vill tillsätta en kriskommission. Vad tror ni om en sån sak? Skulle det kunna gå att få till en kriskommission kopplat till samtliga riksdagspartier?
Men det är ett måste.
Men det känns ju samma. Det blir några sådana här, de extra uppmärksammade händelserna. Du hade polismordet och då kom ju alla gick ut, och nu ska det verkligen bli förändring. Och det var ju av många olika sådana här, när det blir stora rubriker, så var ju det som blev det största. Men det kom ju inte jättemycket ut av det, och nu ropar man igen. Jag lyssnar på Studio 1 förut, och var för detta statsminister som, inget ont om henne, men hon föreslog att man skulle återigen ha vapenamnesti och få människor att lämna in vapen och ammunition. Och Det, man brukar ju få in en hel del vapenammunition när man har vapenamnesti, men det är ju inte gängens vapen som kommer in. Det är ju typ någon som har ärvt något gammalt hus och där man hittat ett vapen eller lite ammunition och så tycker man det är jobbigt att lämna in och så blir det vapenamnesti och vågar man gå dit. Det är ju ingenting man löser något gängvåld. Och det är ju inte konstigt att det sker fler skjutningar nu. Det är ju inget som har förändrats i grunden, så att det är ju samma grejer som händer och vi kommer ha samma ett bra tag till. De åtgärderna man gör är ju långsiktiga. Det finns ju inga som vissa partier vill ha, kanske någon endaste åtgärd som löser allting. Det finns ju inget sånt. Så vi kommer få ha det så här tyvärr. För vi har satt oss i den situationen på de olika saker och det kommer vi fortsätta.
Ja, men varför tror du inte på Polisförbundets krav?
Det undrar jag också.
Nej, men vad ska det leda till då? Jag ser inte att det leder till något.
Ja, men
inte, utifrån det jag hörde att de sa liksom, att vi ska samlas, vi ska ha en bred syn på det här
och... Jo, men då måste ju komma, man får ju förutsätta och hoppas att en sån kommission kommer fram till en till förslag på åtgärder och insatser med bred uppslutning.
Ja, det är mer, alltså det är ingen fel på Polisförbundets idé om det. Jag tänker mer politikerna, för när man hör dem prata så blir det ju som sagt det här populistiska, vapenamnesti, det ska vi göra. Och så säger de andra, nej men det är de andra regeringen som har haft 8 år och förstört det här. Och det, varför ska plötsligt politikerna komma överens för att Polisförbundet kallat en kriskommission?
För att det är kris och allvar.
Och det hade ju varit i 10 år.
Ja, men man kanske inte man inser det först nu. Märkligt nog.
Ja, det är ju det som gör mig lite orolig. Jag tror inte att man har riktigt fortfarande... Jag vet inte vad som krävs att man verkligen ska förstå allvaret och göra drastiska, hårda åtgärder. Man måste göra ännu hårdare mot någonting som är kopplat till gängbrottslighet och så måste man rejält. Liksom. Jag bara såg häromdagen, då var det en som var dömd för synnerligen grovt narkotikabrott efter att en jättebåtlast med kokain tappats i havet utanför Göteborg. Och man tack vare krypterad information fick fram, och då dömdes han till, tror jag, 7 år eller någonting i tingsrätten. Men sen så var han även dömd för något mordförsök eller förberedelse till mord och andra brott, så att i hovrätten dömdes han att nej men oj, det blir ju för mycket, vi måste ge rabatt här, så att då sänkte de till 5 år. En gängbrottsling som ligger till grunden, som det är ju de som gör de här, att det här kan ske, och man har fortfarande inte förstått det. Vi måste ju ta bort allt sånt, de måste vara borta jättelänge, de måste vara borta ännu längre.
Men är det inte, men är det inte just det som en sån kommission i så fall ska kunna lägga undan sitt politiska babbel och se, identifiera, precis som vi jobbar till exempel i våran samverkan. Vi identifierar ett problem och vi är överens om vad problemet är och vi försöker attackera det på flera olika fronter, eller från flera olika fronter. Hindren är ju inte att de inte ser problemet. Alla ser problemet. Hindren är väl politiska poänger, alltså vem ska ha makten, vem som ska få credden om vi löser det här problemet och så vidare. Är inte det som är det största problemet? Om man tvingar dem in i ett rum i en slags, se på coronapandemin, det var ju den senaste krisen vi gick igenom, där löste vi ut rätt bra utan massa politiskt käbbel, utan massa politisk skit. De röstade igenom lagar och allt vad de gjorde, visst blev det lite debatt kring det där, de var eniga, de ledde, och jag skiter i vem som satt och vem som styrde skeppet vid den tiden.
Men det gick rätt bra. Fråga. Det var ju inte vänster och höger med pandemi. Här har vi en grej som är baserat på, vissa tycker att det bara är på grund av sociala insatser eller avsaknad av skola, och andra tycker att det bara är ett invandrarproblem och någon annan tycker något annat. Det är så polariserat och så känsligt område, så jag tror inte att de kommer komma någonstans, tyvärr.
Fast jag tror inte att det är så som du säger. Jag tror att det är pratar man med folk från höger till vänster, så är alla överens om att bilden är mycket, mycket mer komplex, och de förstår nyanserna. De kan hålla de här två tankarna i huvudet som vi som är verksamma kan göra det och alltid hela tiden pratar om. Problemet blir när det blir politisk debatt om det. Då blir det ena lägret mot det andra lägret mot det tredje lägret, och det är därför vi inte kommer någonstans. En sån här kommission skulle ju kunna fungera som en slags brygga mellan de här som utåt sett inte alls tycker likadant, men när de sitter runt runda bord så är de rätt överens om vad problemet är, tror jag.
Jag blev bara orolig när jag hörde för detta statsminister högst upp i politiska styrningen säga att på kort sikt nu då ska vi se till en vapenamnesti, och att det skulle vara någon form av åtgärd.
Ja, nej, det där är bara trams. Det där är bara trams.
Du vet inte säga någonting då.
Men jag tror att problemet ser ju samtliga partier, men det är ju lösningen på problemet som är den stora käpphästen här, och det är ju just det att man har ja, men man kommer från olika ideologier där man absolut inte har samma syn på hur man kommer till bukt med det. Och det är ju här vi har problemet. Någon får ju liksom, och det viktiga här nu, det är att hitta något långsiktigt. Jag tror att Tidöavtalet till exempel, det kommer ju kunna få igenom en hel del som kommer vara till nytta för oss. Men sen, beroende på vilken regering vi har därefter, så kan det förändras och ditten och datten. Det viktiga här nu är att att samtliga riksdagspartier enas om en långsiktig lösning för det här. Vi kommer inte lösa det här på 5 år, vi kommer inte lösa det på 10 år, vi kommer inte göra det på 15-20 heller. Men det viktiga är att de sätter sig ner och verkligen når det. Det här är målet, det är den här vägen vi ska ta. Sen så kommer det såklart att svänga lite på vägen. Men det kan inte vara som det riskerar att bli om vi nu byter regering här framöver och det hattas fram och tillbaka, så att det kommer liksom alldeles för tvära kast. Så kan man bara liksom hitta de grova delarna i det här, liksom hur man ska förhålla sig till det. Det är ju ett viktigt mål på vägen här. Men lite kort, just Polisförbundets 4 krav då, som man lägger fram. Vi kan ju nämna dem lite. Det är ju då att samtliga riksdagspartier ska ingå i kommissionen. Det är inte läge för fortsatt politisk munhuggning och positionering. Och det är ju det vi ser tyvärr idag. Det är ju liksom positionering, positionering, positionering. Man bara vill snacka skit om varann istället för att bara försöka få lite verkstad här. Det andra är snabbt ta fram en tydlig blocköverskridande handlingsplan för en gemensam krismobilisering med syfte att med gemensamma krafter stoppa den pågående våldsspiralen. Och det är lite det som jag nämnde här precis, någonting som beroende på, eller oavsett vilket parti eller vilka partier som sitter i regering, kör på en inslagen väg. Här kommer något som jag tycker är jävligt spännande och som är otroligt viktigt. Nummer 3, involvera kommuner, regioner, näringsliv och civilsamhälle i arbetet. Alla måste ta ett ansvar för att hjälpa polisen att trycka tillbaka gängen. Och här måste alla, även om det här är politiskt haveri som har lett fram till där vi är idag, så måste alla goda krafter hjälpas åt. Nade?
Första gången någonsin vill jag påstå som jag hör eller läser att någon nämner ordet regioner. Det är alltid stat och kommun, det är alltid polis och kommun och socialtjänst. Regionernas frånvaro i alla samverkansforum, i alla olika debatter, alla olika samtalsmedier som pågår, de lyser med sin frånvaro. Och vad har regionerna hand om? De har hand om sjukvården. Alltså det är en central del, om inte den, alltså nästan den viktigaste vill jag påstå numera, med tanke på narkotika och psykisk ohälsa och allting som de har ansvar för. De är helt frikopplade på något sätt. Jag sitter i hur många samverkansforum som helst. Inte ett enda av dem sitter regionerna med. Så jag är väldigt glad att Polisförbundet faktiskt nämner dem.
Det fjärde som har lagt fram som ett krav: kommunicera till allmänheten om vikten av att hjälpa polisen. Det som är en särskild händelse för polisen är också en särskild händelse för samhället. Och ja, det vet vi ju alla, vikten av att man vågar vittna, vågar hjälpa polisen, vågar ställa upp. Sen så har vi problemet med rädsla och allt vad det innebär. Tyvärr, allt som ofta en rädsla som inte är en direkt fara, men dock ändå överhängande i vissa fall. Så är det också viktigt att våga eller få fram det här att det är inte en fara för livet att vittna. Det märker ju vi alla som jobbar med och framförallt i yttre tjänst eller utredningar, att vi har många där ute som har fått för sig att det är farligt att vittna vad det än kan gälla. Jag vet inte, ett krogslagsmål, hur många gånger har man varit på ett krogslagsmål där vittnen som man vet har sett är helt knäpptysta med en förstorad rädsla av att inte våga hjälpa till. Det här är ju någonting ni garanterat kan skriva under på, eller hur, boys?
Ja, 100%.
Så, ja. Och ja, men med allting som händer och sker så brukar det ju med jämna mellanrum komma ett litet krav på rikspolischef Anders Thornbergs avgång. Så även denna gången. Nu var det väl SD återigen som...
Ja, det är inte Polisförbundet, va?
Nej.
Ja, förlåt, jag läste in det när du sa det. Jag tänkte, okej, det här har jag missat. Okej, ja.
Ja, okej, men vi stryker det här.
Var det inte Adam Martinen som sa det, eller? Det var väl också i Studio 1 förut?
Ja, nu är det väl Jomshoff, tror jag, som var ute. Ja,
det var Martinen i alla fall som var i Studio 1 förut.
Ja, ja. Ja, och som vanligt vid allvarliga händelser så som har skett de senaste veckorna här, så börjar man lyfta frågan om rikspolischef Anders Thornbergs vara eller icke vara. Nu var det återigen SD som vill se att han avgår, och ganska så omgående där så gick Liberalernas Juno Blom, om jag inte är helt ute och cyklar, ut med att nej, det ser vi inte som en lösning på det här problemet. Men innan vi pratar om Thornbergs vara eller icke vara. Han tillträdde ju 15 februari 2018. Vilka ville ni se, eller vilken, om man ska plocka ut en person. Och så börjar vi med Martin. Vem ville du se när Dan Eliasson skulle efterträdas?
Claes Friberg. Inte, han var ju säkerhetspolischef och sen hoppade av det, jag tror av familjeskäl eller personliga skäl, för han stod i media. Men jag minns inte om det var innan eller efter, men han har jag sett som den som jag tror faktiskt hade gjort stor skillnad, som har gjort bra saker i Göteborg och lagt mycket tack vare honom att vi är där vi är idag, tror jag. Hans olika beslut och olika befattningar han har haft här. Så han hoppades jag på.
Ja, han saknas svensk polis i en ledande chefsbefattning. Ja, det kan jag absolut hålla med om. Nadde, vem vill du se?
Nej, men nu är ju Claes Friberg den tagen. Jag håller med om honom. Jag tycker han är fantastisk på alla sätt och vis. Men jag tycker också väldigt mycket om Mats Bergström. Det är väl Göteborgs, eller våran, vad heter det? Han är väl biträdande efter Claes? Eller om inte han har bytt roll?
Nej, han är chef för operativa enheten, tror jag.
Det är han nu. Sista träffarna var han strax biträdande till Claes. Jag tycker han är jättebra. Jobbat med honom för honom många gånger och tror att han hade varit ett bra. Men sedan 2018 så var jag hade så dålig koll på vad som fanns, och så här, det var ju mest mitt vad som fanns runt omkring mig i närheten, och jag visste inte mycket om Thornberg innan han blev det, så att min åsikt är inte så mycket värd här, känner jag.
Jag kan bara hålla med dig och skriva under på.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mats Bergström, en otroligt härlig personlighet och människa, men också en väldigt bra polischef. Jag önskar att fler vore som honom. Viktor, vem ville du se som rikspolischef?
Ingen alls, tror jag. Jag minns att jag var mest frågande, vad kommer att bli bättre nu då, när de sparkade Dan? Och den frågan kan väl få anses varit högst relevant.
Arbetsro.
Ja, möjligen det då. Men jag har svårt, jag tror inte på det här att det ska sparkas hit och dit så fort det är något. Nej, så att jag hade inget namn då som jag kommer på. Jag har inget namn nu heller som jag tycker ska sätta in den där istället.
Nej, precis.
Att våra problem är större än liksom kopplade till en person.
Det är inte en one man show. Så.
Nej.
Det hade varit min nästa fråga här. Vem skulle ni vilja se om det här bytet sker? Men då säger vi pass på den frågan. Jag kan bara säga personligen, jag var ju otroligt glad när Thornberg tog över. Det kändes verkligen som att nu startar något nytt. Nu har vi vår man på rätt plats. Jag var skitglad.
Fem du betonar år senare, var.
Så. Nej, men jag tycker att för det första, det här som vi upplever nu, det är liksom inte, det är inte polismyndigheten som kommer lösa det här. Det är så mycket större än så. Och jag är lite inne på det här spåren som ni säger nu, ja, men vem ska göra skillnad och vad ska den personen göra? Det jag hade önskat av Thornberg, det finns delar i hans ledarskap som jag tycker inte har blivit jättebra. Vi har blivit polariserade från varandra, jag tycker inte vi jobbar som ett lag riktigt. Han har väl inte helt valt hans närmsta medarbetare. Jag har väl kanske inte varit det starkaste laget, skulle jag vilja säga. Utan att gå in på mer detaljer än så. Jag tror att hade han format sitt lag på ett annat sätt och varit lite mer lyhörd i saker och ting som har hänt det senaste, så tror jag att det hade blivit bättre. Men för mig finns det absolut ingen naturlig efterträdare. Och jag tycker nog att Thornberg ska fortsätta ha förtroendet ett tag till. Sen så kan ju saker och ting ändras framöver här, men än så länge så tycker jag nog att det blir bäst om han kör vidare. Jag tror att vi just nu så klarar vi inte den turbulensen som ett skifte skulle kräva, och är det någon gång om nu så är det liksom alla tillsammans och enade krafter. Och det hade nog bara ställt till rätt mycket problem, tror jag. Är det någon som är däremot?
Nej, jag håller med.
Jag håller helt med dig. Jag antar att du syftar till med Thornberg är lönesatsningarna och hur det differentierades till höger och vänster på ett dåligt sätt. Jag håller helt med om det. Det var ett snedtramp. Sen tycker jag att Anders har gjort ett gott jobb. Jag har inte så mycket, alltså jag har inte påverkat as mycket. Jag har blivit bortvald i lönerörelsen några gånger. Sist nu blev jag invald, eller då träffades det rätt på mig. Det är en svår balansgång att hantera. Och jag vet inte vem som skulle kunna göra. Jag hade inte velat ha hans jobb, även om man har skämtat om det vid tillfällen. Så att det här kravet kommer nu, alltså jag är inte förvånad, för allting blir ju politik, och det här är väl ett led att städa ut svenska myndigheter som ett gäng vill göra. Men jag tycker turbulensen som skulle uppstå och vem som skulle ta över och göra det bättre på ett annat sätt, vi behöver en stabilitet och en trygghet inom svensk polis. Och det får vara Anders just nu, tycker jag.
Och som svar på din fråga, ja, bland annat just med lönesatsningar. Man, istället för att ena laget så har man splittrat hela poliskåren, och det har ju fått förödande konsekvenser. Det blev inte bra. Och sen har man ju distanserat sig från både fack och skydd, och det har inte heller blivit bra. För när vi gör något tillsammans så gör vi det jävligt bra. Vi måste hålla ihop det här laget, och nu är det som det är. Det kan bara bli bättre framöver, och är han den ledaren vi behöver så kommer han att se till så att det här blir lite verkstad. Så vi kan bara hålla tummarna för att det blir så. Helt enkelt. Så får framtiden utvisa om vi satt här och orerade helt åt HVT eller inte.
Jag håller med. Jag tycker jag gillar inte stora förändringar just nu och tappa massa kraft genom att byta högsta ledare som ska sätta sig in i arbetet och forma sitt lag. Och man tappar tempo och man måste ha en tydlig styrning. Och där tror jag väl däremot att han kan kanske styra hårdare med vad som funkar. Det pratas så mycket från politikerhåll som varit ute och högsta delar av högsta polisledningen eller tjänstemän där runt. Vi måste ju ha lite tydligare styrning vad vi ska göra och sätta tryck på det så att vi verkligen kör på hårt mot gängbrottsligheten. Och där kan jag ju sakna lite grann att jag upplever inte att det är kanske tillräckligt tydligt där, och inte ut mot allmänheten och media heller, utan både från politiker och vår ledning så känns det lite mekigt. Det måste vara lite tydligare för att få bibehålla förtroende, tycker jag.
Det jag kan sakna, som jag gärna skulle se som förbättringspotential, det är ju hur vi tillhandahåller våra resurser. För jag tycker inte att vi är så effektiva som vi borde vara. Förvisso, vi är för få. Men med de resurserna vi har så skulle vi kunna göra andra prioriteringar. Och det jag också saknar, det är att man går ut brett och verkligen försöker locka tillbaka kollegor som har lämnat. Både de som har lämnat för andra yrken, men också våra pensionärer som har lämnat. Varje timme vi kan få in här, det är en timme som inte går till spillo som det är idag. Och här skulle jag vilja se en stor nationell kampanj för att locka tillbaka kollegor. Synliggör hur lönerna ser ut idag. Försök få tillbaka pensionerade kollegor. Det är billigt att få tillbaka dem. Många av dem sitter på jättemycket rutin, erfarenhet som skulle kunna vara ordentligt värdefull i det läget vi är då.
Men jag måste fråga, alltså har ni, jag kan ana ditt svar Martin, men har ni liksom funderat kring hur mycket det här jobbet kostar och kontra hur mycket effekt man faktiskt gör? Alltså funderat kring de kollegorna som har lämnat, om man hade funderat i de banorna själv, eller jag menar, jag tycker att jag är vid en punkt att jag känner mig lite alltså trött och uppgiven, och jag upplever att jag slåss för mitt liv liksom, för jobbet och för mjuka värden och hårda värden och saker som kanske inte många ser, och jag vet inte, alltså jag kan avundas de kollegorna som har faktiskt vågat sig på att testa något annat. Det känns skit jättekonstigt och hemskt att säga, men så som utvecklingen är, så mycket som vi sliter för egentligen ganska lite. Jag vet inte, har ni funderat sådana banor?
Ja, jag har ju öppnat upp för att lämna myndigheten, och jag säger ju tyvärr, säger jag, för jag vill egentligen inte göra det, men just den här negativa, så, inte stressen, men det här, man pratar om att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, man pratar om att nu ska vi göra liksom allt gott, och sen så blir det så mycket handling som inte visar på det, och det liksom känns så här, ja men nu orkar jag inte mer, jag orkar inte ta den här skiten längre, så jag har öppnat upp, men det skulle göra ont i hjärtat att göra det. Det tror jag nog. Sen, ja, det är ju som om man har varit ledig ett längre tag. Ja, man saknar det lite i början, men sen så är det rätt skönt. För man är ju ständigt påpassad och allt vad det innebär med jobbet. Så, där. Nej, de tankarna finns. Sen gör jag ju inget rent aktivt, så där, för jag vet inte vad jag skulle vilja göra. Men ja, det sa jag inte för några år sedan till exempel.
Martin har aldrig funderat, eller hur?
Ja, inte en gång, inte en gång. Nej.
Nej, men jag
du har väl sett hans kvällsrutiner. Du har väl sett hans kvällsrutiner?
Nej, snälla, lämna ut dem för hela svenska.
Ja, men han sitter ju så där inför det. Han ligger ju i sängen såklart, och så har han ju sitt A4-papper och så står det så här: jag älskar polisen, jag är polis. Jag älskar polisen, jag är polis. Och sen så skriver han så 10 gånger. Och sen så sover han sover ju hur skönt som helst. Så det är, man borde kanske testa det.
A4-papper.
Bart Simpson-tavlan.
Jag behöver inget A4-papper. Jag älskar ju det här yrket. Det finns ju inget som gör mig så stolt som att jag har blivit polis och får ha vår uniform och... Men jag är inte omöjlig, jag hade kunnat byta.
Men det var inte frågan, för det är ingen annan som tycker
men
att
jag tror
det var inte frågan.
Min tjänst som jag har nu, så är det ju helt perfekt. Jag tycker att jag gör lite skillnad, och jag har väldigt roligt, och jag har otroligt bra arbetskamrater och är på en bra plats, bra chef och bra allting runt där, så att det finns liksom ingen anledning. Men jag tror jag är inte omöjlig, hade jag hamnat att inte jobba vidare yttertjänst på det sättet och jobba dagtid och kanske inte liksom få samma, känna samma hands-on skillnad på något sätt, om man hamnar snett på någon tjänst man inte trivs med, då är det inte omöjligt att byta så egentligen. Men just nu är det både, jag kommer aldrig hitta ett jobb som ger bättre ekonomiskt än vad jag har nu, jag kommer inte hitta något jobb som ger mig lika mycket stimuli som jag har nu, och samma lagkänsla, det kommer jag inte hitta. Så jag tror jag är nog det låter oroväckande att säga, men på någon form av peak tror jag faktiskt. Jag borde vara ganska nära toppen av hur bra man kan ha det. Faktiskt.
Ser du dig själv som gruppchef på områdespolisen om 5 år?
Ja, men jag har sagt, vi ska bygga en ny polisstation på Isingen, eller den håller på att byggas, så att den ska vara färdig, tror jag, är det 25 eller 26. Och jag har tänkt att jag ska vara gruppchef tills, om jag får fortsatt förtroende, gruppchef tills vi flyttar in det. Efter det så får vi se lite vad det blir. Men jag ska inte vara en gruppchef som liksom bara är lite tappat sug och lite slö och trött och åker runt bara och inte har liksom kontakt med verkligheten så, utan då ska jag lämna till något annat eller släppa fram någon hungrigare. Så är tanken.
Men om man nu pratar att det ska vara klart 25-26, då landar vi nog kring 28, och då är vi ju 5 år senare. Så då är svaret på frågan, ja, du är kvar.
Jag tror senast 26 är det klart. Det tror jag faktiskt. De har ju påbörjat nu, så att så lång tid tar det inte om man väl börjar.
Ja, men är jag kvar inom polisen så är jag absolut kvar på IG och jag har inte blivit chef. Jag är kvar och kör min radiobil.
Det är en gång i månaden.
Fortfarande det bästa beslutet jag har tagit. Nej, jag är otroligt glad över att jag inte har valt chefspåret. Jag är otroligt glad att jag är kvar i kärnverksamheten. För det var det här jag ville bli polis för. Jag är, nej, men jag trivs med de uppgifterna vi har. Sen så ibland så kan man ju bli bra trött på vissa delar. Men nej, jag tycker att det här är det absolut finaste delen man kan vara inom polisen. Så absolut. Däremot så tror jag inte att du är kvar där du är om 5 månader. Var hittar vi dig?
Oj, tror du inte att jag är kvar? Nej, alltså jag vet inte. Jag kan inte heller säga att jag kanske tror att jag är kvar om 5 år. Jag vill gärna vara kvar. Jag har velat vara kvar. Jag har inte behövt vara kvar. Men jag har verkligen försökt och gjort allt och gör fortfarande allt för att vara kvar. Ja, och mycket precis då som Martin säger. Mycket är väldigt avhängt på att jag har en otroligt bra chef, jag har en otroligt bra medarbetare runt omkring mig, jag trivs skitbra på jobbet. Mitt enda problem är att jag vet inte längre om jag tycker att jag spelar den roll jag vill spela i det jobbet som jag tar åtagit mig. Alltså jag vill se en effekt av det jobbet jag gör. Och jag måste säga vi gör dem, men eftersom jag är mest fokuserad på brottsförebyggande arbete så är det verkligen uppförsbacke utan dess like just nu. Vi har inte medvind någonstans. Och jag är tyvärr en person som behöver belöningar. Jag behöver känna, för jag är en passionerad person. Jag gör saker för att jag tror på det. Och känner jag inte att det här spelar någon roll, då kanske är jag rädd för att min låga slocknar. Det har den inte gjort. Men jag har det här senaste i Stockholm nu. Och jag fick mass-smsen. Och vi har haft en stor brand i Borås. Som har tagit hur mycket övertid och personal som helst. Folk är trötta, folk är slutkörda. Det är precis innan sommaren. Jag är själv väldigt trött och väldigt slutkörd. Och jag ser att det dras folk till höger och vänster. Vi har inte liksom folk till att göra det vi vill göra. Och det är lite för motigt. Lite för kort in på semestern. Men samhället är ju som samhället är. Liksom. Och så ja, långt svar på din fråga. Jag är inte säker. Jag kan inte säga ja eller nej, men jag är osäker helt enkelt.
Och avslutningsvis då, Viktor. Är du kvar inom polisen och i så fall, var är du?
Skomakare blir vid en läst. Ja, jag är kvar. Jag harvar väl på yttre tjänst och på Twitter. Om de inte har knäckt mig fram till dess.
Vem nej, kan knacka dig? Du är en gigant.
Nej, men jag blir kvar. Jag har ingen önskan eller ambitionen just nu någon annanstans. Och får ja. Nej, så är det.
Och med det så trillar vi in på veckans kändisfråga som kommer från ingen mindre än Nadde.
Ja, det är min gamla veckans brottkollega Camilla Kvartoft har skickat in sin fråga.
Hej Nadim och kompani. Jag och min man, vi sitter här och äter lunch i vår lilla Stockholmsförort och hörde precis en siren. Och så funderade vi på om man kan höra skillnad på om det är en polisbil eller ambulans eller brandkår. Jag som har jobbat med veckans brott i så många år kan inte svaret på det. Det är ju helt korkat. Men jag hoppas att ni kan hjälpa mig. Och min man också, ja, för han är också väldigt nyfiken på svaret. Och om ni poliser då kanske har en extra känsla för att kunna höra då vad det är för någon utryckningsbil som kommer. Om det är polisen eller ambulansen.
Ja, om man hör ett löjligt pipande ljud numera så kan man vara säker på att det är polisen sen vi har bytt sirener.
XC60.
Fy fasen vad pinsamt det är. Alltså. Ja. Det låter ju liksom... Det väcker ju löje, ja, när vi kommer farande.
Men jag har blivit så dålig. Jag satt hemma här och så hade vi balkongdörren öppen och så kom någon siren och jag säger lite så här, lite stöddigt. Ja, jag hör att det är polisen som kommer där. Och så kommer någon ambulans såklart. Min sambo är helt oimponerad. Och så försökte jag igen lite senare. Ja, men det här, nu är jag säker. Och då var det ju typ någon sån här spårvagnsutryckningsgrej eller någonting. Så att, nej, jag hör skillnad på ljuden, men jag kan inte säga vem som är vem längre. Jag är för dålig.
Jag tycker det är jättesvårt att höra skillnad på polis och ambulans. Brandkår har man tydlig skillnad på. Men polisambulans kan jag inte säga att jag hör den större skillnad på.
Men numer hör du ju en jätteskillnad, för precis som Victor säger, vårat nya ljud, alltså det är ju som man nästan skiter och drar på det, för att jag skäms på riktigt, jag skäms.
Ja. Jag har inte tänkt på att det är så jävla mesigt, men okej.
Det väcker löje.
Åh, herregud. Ja, det gör det. Det
låter som någonting har gått sönder lite grann i sirenen.
Eller det kanske är så att vi i Borås inte fått de här nya bilarna med de nya sirenerna då kanske.
Ja, det måste ju vara så, för du hade
ja, det med. Kanske är så.
Ja, och du hade ställt dig frågan, vad i hela?
Mm. Nej, vad hände där? Hur gick det till? Liksom?
Nej, det skulle vara coolare ljud. Det är lite synd. En uppmaning till teknikansvariga.
Det kan ju vara något ljud med lite pondus i.
Lite mer amerikanskt. Man skulle ha haft den här whoop-whoop-ljudet också. Whoop-whoop. Den ska jag väl ha. Hade jag missbrukat.
Men när vi ändå pratar ny teknik och nya grejer så här. Har ni märkt av när ni kör utryckning med de nya XC60 att vi har ju ett förbannat fint säkerhetssystem som är anpassat tyvärr efter privat körning.
Ja, livsfarligt.
Jag har varit nära på att faktiskt krocka på grund av systemet, och det här låter ju som en dålig undanflykt, men på riktigt, jag har varit riktigt, riktigt nära.
Berätta.
Nej, men vi kör utryckning, eller jag kör utryckning, och det här är i centrala Göteborg, och det är inte så att man har jättegott om plats alla gånger. Så man får ju liksom anpassa efter sin egen förmåga, och jag har väl hygglig koll, antar jag.
En hög förmåga med andra ord, ja.
Ja, det får jag väl ändå hoppas. Så jag vet ju på ett ungefär vad jag har min kärra, och snika mig igenom några bilar där. Och då var jag väl tydligen så pass nära, eller någonting känner av i systemet, och panikbromsar hela alltet, så den får liksom sladd, eller liksom släpper i bakaxeln på den vänster, varpå jag håller på att liksom smälla i en av bilarna som jag håller på att köra om på grund av det här kastet. Och detsamma ju om man kör över ett gupp och man hoppar lite, så drar ju liksom säkerhetsbältet åt. Och det är inte bara att det är liksom, det är inte bara att man sätter sig och sitter där, utan ja, men jag får ju nästan panik för det drar åt något jävelusigt, och så släpper det liksom. Nej, inte.
Jag är värre i garaget, så vi har sladdar hängande som man ska sätta bilen på laddning. Så backade jag i garaget, vi har en massa pelare. Så jag backade i garaget, så tog det sån jävla tvärstopp när jag backade långsamt där. Så jag trodde att fan, jag har kört in, liksom jag har missat att det är en pelare jag har kört in i. Men då är det den lilla sladden som hänger ner, som hela bilen, hela nödsystemet går in och tvärnitar, som att man har backat in i en vägg. Det var helt sjukt, jag blev så jävla rädd.
Jag gjorde exakt likadant här för några veckor sedan. Ska komma ner, parkera, ska också backa in. Och så det är ett dagpass, och jag känner att jag är skittrött. Gör nu, och det har ju hänt parkeringsincidenter. Det är väl typ en av de vanligaste olyckorna vi poliser råkar ut för, parkeringsskador. Och så tänker jag verkligen på, ta det nu lugnt, kolla ordentligt, du är trött. Och sen så backar jag och backar. Och sen precis som det är bara tvärnitar, och så bara boom! Precis som att man har kört in i en stolpe. Och så kommer en kollega och bara, fan, så, vad är det jag har backat in i? Jag kollar så, och hon bara, men du har inte backat in något. Jo, jag har backat in något. Vad är det jag har backat in i? Det var också den här jävla sladden. Så det var ju rätt skönt att liksom bara, nej, men det var inte värre än så.
Men förlåt, men stänger man inte av de funktioner när man sätter sig och kör? Det har jag som rutin på alla bilar jag kör. Nej. Alltså de här antisladden här, när du ska passera en linje utan att blinka och den bilen bara svänger tillbaka, allt möjligt skit. Så varför stänger man?
Jag tror det är bra att vi har så mycket säkerhetssystem som möjligt av goda skäl, på förekommande anledningar.
Ja, det är ju fantastiska system, men det är inte roligt att ha varit nära och krocka på grund av systemen. Det är ju lite sådär, ja, när man ska skriva den här rapporten så efteråt, ja, vad var anledningen till att du krockar? Nej, vi har för bra system. Alltså det är ingen jävel som kommer tro på det, det är ju bara liksom en dålig undanflykt. Men nu har jag sagt det innan jag har smält, för det har varit nära. Ja, kära lyssnare, det var i stora delar veckans program. Men Martin, du ska få avsluta med vad vill du avsluta med, Martin? Berätta för oss.
Jo, jag såg på SVT:s, vad heter det? Morgonnyheter, morgonprogram. Inte Nyhetsmorgon, utan SVT:s helt enkelt.
Morgonstudion.
Morgonstudion, tack. Och då hade de den här som ska, eller som recenserar filmer och tv-serier, jag kommer inte ihåg vad han heter. Och då hade han, det var polistema, så då spärrade jag upp öronen lite extra. Och då var det en serie som...
Jag är polis.
Jag är polis. Jag ska se
polisserien. Jag polisen. Jag
då,
är
polis. Men jag blev väldigt glad. Och då var det en serie som, den var gjord, eller den är gjord 2009. Men av någon anledning så har den inte nått ut till svenska sån här streamingtjänsten. Så den heter Southland. Som han tyckte var väldigt bra. Så jag började se den och den var väldigt, jag blev glad för att den var väldigt så här snutig på ett härligt sätt. Den hade
Southland. Så här
klischéer och grejer fast ändå med lite djup. Och det fanns en det var en ny aspirant som började första avsnittet. Det var alla sån här bockade av alla grejer liksom, att han får gå in till en död person som hade typ blivit lite uppäten av sina hundar, så spydde såklart, och sen så blev han hjälte för att han sköt en gänggubbe som sköt en polis. Och sen så aspiranthandledaren var en sån riktig citatmaskin, märkte jag redan i första avsnittet, så sa massa coola saker. Efter att den aspiranten har tvingats skjuta ihjäl en person så hade han som debriefing, så körde han med det här tuffa snacket att du är polis för att du inte kan vara något annat, och du har första paket till världens bästa föreställning, menar han på att polisyrket i Los Angeles var. Och sen så såklart aspiranthandledaren efter passet gick han ut själv och satt sig i en bar och tog en öl. Så att det fanns alla de ingredienserna, men den var, verkar väldigt bra då. Så att jag rekommenderar Southland.
Var, ska
jag
se var finns den då?
Just det, Viaplay. Mm. Och den har jag alltså 13 år på nacken, men det var väldigt intressant för att det var, jag tror, hade man sett den här 2009 så hade man reagerat över det våldet och tänkt att sådana här Los Angeles skjutningar med gängkrig, för att sköt dem ner en helt oskyldig typ 14-15-årig pojke. Och nu kändes det är ju våran verklighet här. Och så var det ännu mer, precis vid avspärrningen så kom det fram när de sa till poliserna, se, så här går det bara för att ni inte har legaliserat cannabis, sa han i scen också. Så det var väldigt, det är lite så man tror här också.
Du, han som spelar aspirantledaren, är det han rödhåriga skådisen?
Rödhåret var
Nej, då tänkte jag på fel.
Tror jag.
Jag tänkte på fel serie, tror jag.
Lite så här, han är med i, vad heter den, grymma, fantastiska krigsserien från andra världskriget.
Band of Brothers, nej.
Band of Brothers, ja. Där är han med också, som är lite, så här, lite grovhuggen, rejäl snubbare. Jag vet inte vad han heter. Southland. Ja, väldigt bra. Southland, Viaplay.
Men jag måste fråga, det låter jättekonstigt att... Förlåt, jag måste bara fråga. Det låter jättekonstigt att en på Morgonstudion tipsade om en serie från 2009.
Ja, men det var just
är
att
det med anledning av kopplingen till samtiden?
Nej, jag vet inte om det var det. Det var bara att den har släppt på Viaplay nu, fast den är från 2009. Så den har liksom inte gjorts tillgänglig för svensk publik riktigt för nu. Så därför så...
Ja, men där är han ju. Det var ju han... han är lite rödhårig. Okej.
Okay. Ja, kanske han är.
Han är med i The Walking Dead också, han jag tänker på.
Man gillar för att det var kliché, men det var ändå den här rödhåret då, som du säger. Han var liksom sån där tuffa och gör lite saker som man kan tycka är gränsen, men ändå så har han det här djupet och ändå bryr sig om och verkar vara en bra förebild då någonstans. Så att, jag gillar den tycker jag ni ska se. Den ska jag fortsätta se ikväll här.
Sveriges längsta hisspitch på en serie. Ja.
Det är bara för att du har sett ett avsnitt, så jag kan inte säga så här kortfattat om det. Ja. Jag kan ju inte prata kort.
Och med det rundar vi av dagens avsnitt. Och till våra lyssnare, ha det gott. Hejdå. På återhörande.
Hej då.
Hej. Let's be careful out here.
Jo, det var det här då.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.